Okej. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna som vi framför från ditt ord. Herre, vi ber att du talar till oss just nu och ger oss oerhörd kraft att koncentrera på ditt ord. Välsigna oss då vi delar de här tankarna med varandra i ditt ord, i ditt namn Jesus. Amen. Vi ska läsa från Hebreerbrevet 11:e kapitel och verserna 24 till och med 27. Och trots att det handlar om en gammaltestamentlig figur så står det om här i Hebreerbrevet 11, för att Hebreerbrevet 11 kallar vi ibland för trons kapitel. Det går igenom alla troshjältarna. Och det som är så underbart med det här kapitlet är att de här troshjältarna, de är hjältar på grund av att de blev mottagare av Guds nåd. Därför att om vi skulle titta lite grann på vad som står om de här, om vi går tillbaka och läser Gamla testamentet, alla deras fel och brister och synder som de begick, ja, då var de inte speciellt hjälteaktiga. Men faktum är att det är det som är poängen, att ingen av oss är det. Men när vi blir mottagare av Guds nåd, då förändras allting. Och Gud ser de här människorna, trots allt detta, som hjältar. Och från vers 24 till och med 27 så handlar det om Mose. Det står så här att i tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde hellre att bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Och vi är kallade att leva ett liv i tro. I Romarbrevet 1:17 står det att en rättfärdige, och vi kan kalla oss rättfärdiga inte på grund av vad vi har gjort, men på grund av vår tro, och han har tillräknat oss sin egen rättfärdighet, säger skriften. Den rättfärdige ska leva av tro. Och det finns egentligen två källor vilka en troende kan hämta sin kraft från eller inspiration från. Och den ena är naturligtvis Guds ande som är given till oss som lever i nya förbundets tid. Och den andra, det är köttet. Våra gamla inprogrammerade vägar genom vilka vi försöker att mjölka den här världen på accepterande och kärlek för att tillfredsställa våra innersta behov som Gud egentligen är den enda som kan möta. Men vårt kött tror att vi kan hämta det i denna värld. Och vårt kött försöker att göra det. Och i Galaterbrevet 5:17 står det att köttet och anden ligger i strid med varandra. Och vad det kristna livet handlar om egentligen, det är att Gud har en plan där han vill reducera, eller ska vi säga eliminera, vår förtröstan på vårt eget kött. Alltså, han vill föra oss till en plats där vi inte litar på oss själva, utan där vi litar på honom och hans plan och det som han har förberett för oss. Och man kan tycka då liksom att varför kan han inte låta oss leva våra egna liv liksom? Varför ska han hela tiden hålla på och peta i vad vi gör? Men det är det som är hela poängen. Att när vi blir frälsta så blir vi hans barn. Och nu har han en underbar plan för, sa jag att vi blir hans plan eller barn? Vi blir hans barn och han har en plan. Och för sina barn. Och jag tänkte bara på liksom hur underbar denna plan är. Men naturligt sett tycker vi inte det. För att Gud vill reducera vår tilltro till köttet. Och det är det som är smärtsamt. Och det är därför vi många gånger säger Gud, nej tack, det räcker nu. Liksom. Vi vill inte liksom. Men ändå är det så att när vi har gått igenom den här processen på ett område, ja, då märker vi att det som kommer ut ur det är en underbar frukt. Och i 5 Mosebok 33 och vers 27 så talar Gud till Israel. Och han säger så här, att här nere råder mina eviga armar. Och i den engelska översättningen, eller i en engelsk översättning, så står det att här under oss finns hans eviga armar. Och jag tycker det är så fantastisk bild att när han talar till Israel, när han talar till dem om framtiden, hur framtiden kommer att vara upp och ner och utmanande på olika sätt, så vet åtminstone detta, att hur fel det än blir, hur illa det än går, så finns mina armar under er. Och det är så underbart att tänka på detta, att under oss så finns hans eviga armar. Hur långt vi än faller så kan vi aldrig falla längre ner än hans armar, för de är under oss. Och jag har tänkt på den här illustrationen, ni kanske har hört den tidigare, men när man byggde Golden Gate-bron i Kalifornien på 30-talet, tror jag det var, 20- eller 30-talet, så var det många olyckor som ägde rum på grund av att man byggde och jobbade väldigt högt upp i luften, och det var farliga vindar som blåste och så vidare, och det var ett antal olyckor, dödsolyckor, människor ramlade hundratals meter ner i vattnet och dog. Och då uppfann man, eller använde man för första gången, skyddsnätet. Idag är det en självklarhet att det finns skyddsnät på arbetsplatser som man kan ramla ner i. Och det intressanta var att när skyddsnätet togs i bruk så började arbetet att gå fortare och bättre. Och det var inga olyckor, för människor visste att man kunde göra det man skulle och veta att om jag ändå ramlade så fanns det någonting som fångade upp mig. Och det gjorde att människor var avkopplade. Och det här är en bild av hur vi är evigt trygga i Jesus Kristus. Att visst kan vi ställa till i den här världen. Och tyvärr gör vi det mellan varven. En del mer och en del mindre. Men vi gör det. Men under oss finns skyddsnätet. Hans eviga armar. Och det är honom vi ska förlita oss på. Inte vårt eget kött. Inte vår egen kraft. Inte vår egen förmåga. Och jag vill tala om hur en Guds uppenbarelse leder till nästa kapitel i vårt liv. Ni vet, en bok, den har många kapitel. Eller ibland inte så många, men den har kapitel, den är indelad. Och så säger man, ja, men när man läser boken så tänker jag, det är bara ett par sidor kvar. Jag läser färdigt, så börjar jag på nästa kapitel imorgon. Och det är så med vårt liv också, att vårt liv innehåller olika kapitel. Det avslutas någonting, det påbörjas någonting annat. Och när man tittar på Mose liv, vi läste här från Hebreerbrevet 11, verserna 24-27. Mose fick ett långt liv av Gud, 120 år. Och han hade dessutom en ungdomlig vitalitet ända upp liksom ända in i slutet. Men det intressanta är att hans liv tycks vara indelat i 3 stycken 40-årsperioder. 3 gånger 40 är 120, för er som är roade av matematik på hög nivå. liksom. Och, så han hade 3 kapitel. Och jag tänker på, för det första, de första 40 åren så spenderade han dem i Egypten. Och han njöt av Egyptens rikedom och nöjen. Och Egypten var då, han i sig även nu, världens främsta stormakt. Och om det var någonting som den här världen kunde erbjuda, så fanns det Egypten. Det var liksom den största, mäktigaste makten. Och Mose var född och uppväxt i hovet, alltså i palatset. Kungen hade tillgång till allt. Vad det gällde kunskap och vishet och mat och dryck och nöjen och allt vad det kunde vara. Och där fanns han. Och på något sätt levde han i detta. Han visste att hans liv var annorlunda. Han hade blivit gömd som ett barn och han hade liksom på något sätt var hans liv ett mirakel. För att de andra barnen hade inte överlevt, men han var där. Och han visste om det. Han njöt av detta, men samtidigt visste han att han hade ett annorlunda ursprung. Och det var någonting annorlunda. Och Gud lämnade honom inte i fred. Han talade till hans hjärta. Och så småningom så fattade han galoppen att Gud ville använda honom för att befria folket ut ur faraos hand. Och det intressanta är att som vi många gånger när vi liksom är unga och starka och vitala och vi tror att det är det här som Gud vill att jag ska göra, så jag tar tag i det och jag gör det, men jag gör det i min egen kraft. Och det gjorde också Mose, och han såg en hebre blev misshandlad, och han tog saken i egna händer, och han slog ner den här mannen och faktiskt dödade honom. Och så gjorde han misstaget att han begravde honom i ökensanden. Och för alla er som har varit i en ökenmiljö, så vet ni att det blåser och sanden försvinner. Så den här mannen som han hade dödat, den grävde han ner. Men det dröjde inte länge förrän nästippen stack ut och tårna stack upp så här liksom och avslöjade att det här hade blivit gjort. Och jag tänkte på allting som görs i köttets kraft. Det kommer alltid att avslöjas. Det är som att begrava en död människa i öknen när det blåser. Det, till slut så liksom, ingen kommer att förstå det här liksom. Det här är köttets gärningar, men jag har liksom lagt det åt sidan. Jag har grävt ner det. Men vinden blåste och köttets gärningar, som var en handling i hans egen kraft, blev uppenbart. Och jag tänkte bara på hur vi alla har en tid i våra liv när Gud kallar oss, Gud drar oss. Men vi är så ivriga kanske att göra olika saker. Och det är bra. Det är bra med iver. Det är bra med framåtanda. Absolut. Vi ska inte göra människor missmodiga om man har det. Men samtidigt så måste vi veta att det finns en tid när Gud kallar oss ut ur den här världen. När vi blir troende på Jesus Kristus, så står det i Kolosserbrevet 1:13 att vi har gått ifrån mörkrets rike till hans älskade sons rike. Och det är fantastiskt att veta att vi byter destination. Vi byter rike när vi kommer till tro. Men vi lever ändå i den här världen. Och Mose levde i den här världen och hade tillgång till allting som fanns där. Och han njöt av det. Men tiden kom när Gud kallade honom. Och tyvärr försökte han att uppfylla Guds vilja i egen kraft. Och det gick inte så bra som vi vet. Men hans andra period, 40-årsperiod, den användes som, eller han tjänade då som en herde i öknen. Jag tänkte på det. 40 år som en herde i öknen. Han kom från kungens palats i världens fantastiskaste, om det nu finns ett ord som heter så, land, att vara på den platsen. Han kom därifrån och nu var han helt plötsligt i öknen som en herde. Och för oss så kan det tyckas som ett otroligt slöseri. Varför skulle Gud sätta någon 40 år och bara ta hand om massa dumma får? Och förresten, jag har sett fåret Sean nu. Det var en Rosmarie tipsare, och det var roligt faktiskt. Ett barnprogram som heter Fåret Sean. Väldigt roligt faktiskt. Ja, en parentes. Och jag tänkte liksom hur Gud ibland, vi lever i den här världen liksom, allting går fint och vi har tillgång, det går bra. Gud kallar oss, Gud drar oss, och helt plötsligt så försöker vi göra något i egen kraft. Tvärstopp, det gick inte. Och Gud säger okej, det är okej. Men nu ska jag vända på bladet. Nu börjar ett nytt kapitel. Han förde honom från palatset till öknen, eller öknens baksida står det. Och han blev en fåraherde. Och han levde där med sin fru, med sin familj, med sin svärfar, som står omtalad. Och sedan så vet vi i Andra Mosebok 3, att han möter Gud igen i den brinnande busken. Och i vers 11 så ställer han frågan: vem är jag? Och Gud svarar inte att, ja men kommer du inte ihåg Mose? Du är född och uppväxt i Egypten. Du har fått den bästa utbildningen. Du är tränad i Egyptens alla visheter och konst och liksom allting. Vet du inte det? Nej, han svarar inte det. Han svarar honom: jag är, i vers 12. Så han tar fokus från Mose och sätter det på sig själv. Att jag är. Och med andra ord, vår identitet som kristna är inte i vårt kött, är inte i vårt förflutna, utan vår identitet är i Kristus. I honom, står det i Kolosserbrevet 3:3, är vi dolda. Där är vi nya skapelser. Och jag tänker på hur vi ibland ställer den här frågan: vad gör Gud i våra liv? Vad gör Gud i den här världen? Och vi stöter hela tiden på de här frågorna. Och vi försöker att på något sätt definiera Gud utifrån vår erfarenhet. Liksom. Ja, men Gud har gjort det här och det här. Och jag förstår inte varför. Och det fanns en man som heter William Borden. Han levde i USA för ett antal år sedan. Och han var en toppstudent. Alltså hade bästa tänkbara betyg på Yale-universitetet. Ett av de finaste universiteten. Och när han var bara 19 år så kallade Gud honom. Och han åkte, hans mål var egentligen att åka till Indien. Men han åkte via Egypten. Och han var där med några andra missionärer. Och han var arvtagare till någonting som hette Borden Milk. Som var ett jättestort mjölkföretag. Och han var rik. Och han var framgångsrik i sitt studieliv. Han hade allting förspänt. Och man sa: men varför ska du åka ut till ett främmande land och tjäna där? Liksom, vad är det här för någonting? Varför ska du slösa bort sitt liv? Inte nog med det. När han kom till Egypten så fick han hjärnhinneinflammation i ryggrad. Jag vet inte, kan man få det, Sari? Ja, man kan få det, okej. Och han dog efter bara 4 månader. 19 år gammal, arvtagare till ett av de största företagen i USA på den tiden. Han hade en lysande karriär på universitetet. Han hade åkt ut som missionär och han dör. Tidningarna skriver om det: vilket slöseri med ett liv. Han som kunde blivit någonting, han som var någonting, och han förstörde alltihopa. Men vet ni vad som var intressant? När de åkte efter honom och skulle ordna med begravning och annat, så hittas det en lapp. Och på den här lappen så stod det så här på engelska: no reserves, no retreats, no regrets. Alltså med andra ord: jag har inte hållit tillbaka någonting från Gud. Jag har inte retirerat, som man gör, liksom dra sig tillbaks i striden. Och jag har ingenting ångrat. Så det var inte det liksom, att han såg inte detta som ett bortslösat liv. Och det som är intressant var att när de här nyheterna nådde USA, ja, då var det ungefär 100 andra personer, unga män och kvinnor, som gensvarade till Guds kallelse och gick ut som missionärer. Det är Guds matematik. Vi tror att det här var ett bortslösat liv. Vi förstår det inte. För bara några månader sedan så förlorade rektorn på den bibelskola som jag har gått på i Baltimore sin dotter, bara 20 år gammal, i en bilolycka. Varför? Men jag hörde, jag pratade med någon, och de berättade att bara några dagar senare så hade de ett outreach. Det vill säga att man går ut och knackar dörr på lördagmorgonen och går i olika områden och berättar om evangeliet. Och där var Pastor Hadley, som är rektor, han med sin lilla baseballmössa liksom, och var med. Han förlorade sin dotter bara några dagar innan. Men han visste vad hon var. Och han visste att Guds plan var fullkomlig på något sätt. Även då inte vi kan förstå det alltid. Och jag kan ta hur många exempel på det här som helst. Pastor Chibelli berättade en historia hur någon flicka hade kommit upp till honom i Afrika när han var i Rwanda. Och 300 000 människor hade dött under ett dygn i den här massaken. Och den här flickan hade överlevt på grund av att hon låg levande begrav under en massa lik. Människor som hade dött, hennes familj låg, kropparna låg staplade uppe på henne. Och de trodde att hon också var död. Men efter att de hade gått därifrån så kravlade hon sig ut bland liken. Och hon sa liksom, var fanns Gud i detta? Och vi ställer också den här frågan, var finns Gud i detta? Men vi vet aldrig vad som är Guds plan. Vi har ingen aning om det. Och vare sig det är som William Borden eller pastor Hadleys dotter eller vi får den här frågan liksom från någon. Vi kan aldrig förstå Gud på det sättet. Och försöker vi att tolka Guds karaktär genom händelserna, då blir vi bara förbryllade. Vi blir bara, vi förstår det inte. Utan vi måste tro på Guds ord. Att han samverkade bäst, allting till det bästa för de som tror på honom och är kallade efter hans rådslut. Och i Jesaja 55:8 står det att era vägar är inte mina vägar. Och hur kunde de här personerna klara det här? Jo, därför att precis som det stod i Hebreerbrevet 11:27 att Mose såg den osynliga. Och det är det som Gud gör. Han uppenbarar för oss mitt i de här situationerna sig själv. Andra ser det inte. De säger bara, liksom, titta här nu, vad som har hänt i ditt liv. Liksom. Vad är det tacken för att du har följt Gud och gett upp så mycket? Och det här är vad han tillåter i ditt liv. Är det tacken? Så vill världen tolka Gud. Men så tolkar inte troshjältarna omständigheterna. Därför att de såg den osynlige mitt i detta. Och det är det som Gud har lovat oss. Och den tredje och sista perioden i hans liv, den sista 40-årsperioden, då befriade Gud Israels folk genom Mose. Nu var han redo. Nu var det inte i köttet som han gjorde det här. Nu var det i Guds kraft. Och i Galaterbrevet 2:20 så talas det om korset. Och hur vi är korsfästa med Kristus. Och det står att nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Det är Galaterbrevet 2:20. Vilket mysterium. Liksom att å ena sidan är jag död med Kristus. Det gamla jaget. Men jag är uppstånden. Och det nya jaget är i Kristus. Och det är Kristus som lever i mig. Fantastiskt. Och han för mig in i de här förberedelseperioderna. Och jag är i öknen. Och jag har hand om fåren. Och vad det nu kan vara. Bildligt eller bokstavligt talat. Men Gud griper in. Och när förberedelsetiden är slut, ja, då uppenbarar han sig i den brinnande busken för Mose, för oss kanske på något annat sätt. Och han säger, kallelsen står kvar. Det var bara det att först ville du uppfylla den i köttet. Nu är det dags att göra det i min kraft. Och ordet i grekiskan i Nya testamentet för kallelse, parakaleo, som betyder egentligen vår kompanjon. Att kallelsen är vår kompanjon. Det är någonting som Gud har gett oss. Det är inte det att liksom, ha, du har inte lyssnat till Guds röst nu på 10 år. Så att nu drar kallelsen liksom. Nej, kallelsen är med. Parakaleo. Para, därav kommer ordet parallellt. Den är parallellt med oss som en kompanjon. Den lämnar oss aldrig. Det är bara det att vi kan liksom ha olika relationer till den. Vi kan ha en kötslig relation till kallelsen. Eller vi kan ha en andlig relation till den. Och nu gjorde han det som Gud hade kallat honom till. Inte i köttet, utan i Guds kraft. Han hade förstått och smakat det eviga livet. Jag avslutar med den här tanken. I 1 Johannes 5:13 så står det att jag skriver dessa ting till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni ska veta att ni har evigt liv. Och vet ni vad som är så viktigt med att förstå det här? Jo, det är Guds liv som han har gett oss. Och vet ni, evigt liv påverkas inte av någonting som är temporärt. Vi är så på något sätt lätt påverkade tiden påverkar oss, omständigheterna, den här världen, djävulen, problemen, synden, allting det här. Men Gud säger att allt det är temporärt. Allt det är temporärt. Ni har nu blivit delaktiga av det eviga livet. Och det är det livet som Mose upptäckte. Det är det livet som alla troshjältarna upptäckte. Olika kapitel i våra liv. Och jag tänker på Tertun och givetvis här som har varit med oss i nästan 30 år. Saknas 2 månader. Och hon kom in här och det var någon som trodde att det är Finlands nationaldag här. Vi hade finska flaggor här. Och jag sa nej. Ja, på ett sätt är det. Det är Tertus befrielsedag. Hon har varit i 30 års förtryck i Sverige. Och därför, det är av de finska flaggorna. Men jag tänkte just på henne idag att nu börjar ett nytt kapitel i hennes liv. Och så är det också för oss. Vi har Peivi här som har varit över en månad nu med sin sjuka syster i Sverige. Och det är liksom ett nytt kapitel då. Det är någon form av förberedelsetid. Och vi vet inte liksom när Gud vänder blad i våra liv igen. Men många av er kan identifiera sig med de här tankarna. Och känner säkert samma sak. Att det är ett nytt kapitel då. Nu är det också ett nytt år. Men vi ser här hur de här Guds uppenbarelserna kom in i Mose liv och i olika människors liv. Och bladet vändes och det kom någonting nytt. Och det är så. När vi är redo, när Gud har eliminerat vår tillit till vårt eget kött. Ja, då är han redo att komma in igen och säga att nu gör vi det. Men nu gör vi det i min kraft. Och det är det som Gud vill ha sagt. Och här nere råder hans eviga armar. Under oss finns hans eviga armar. Och den uppmuntrar. Och han säger liksom att vi är så kalkylerande i det här livet. Och jag är en expert på det. Men, och många av er kanske är lika duktiga på det. Men att kalkylera och vara ordentlig och noga. Och liksom allting ska vara. Men han säger här att det är inte fel att vara ordentlig. Men samtidigt, tänk på att under finns de här eviga armarna. Även om vi skulle ramla. Och vi kommer att göra det i alla fall. Så finns han där för att plocka upp oss. Och han plockade upp Mose efter att han hade begått det här misstaget. Och försökt att uppfylla Guds plan och kallelse i köttet. Han plockade upp honom. Och han plockade upp honom också när han var missmodig efter 40 år av bortkastad tid i öknen. Men det var inte bortkastad tid, det var förberedelsetid. Varje gång så kom han in trofast och gjorde det här. Så det är underbara tankar. Och Gud vill inte att vi ska vara bevarare, liksom bara att bevara. Utan han vill att vi ska vara pionjärer. Människor som bryter ny mark i andlig mening. Och hur Gud vill att vi bryter ny mark, det vet vi inte alltid. Men han vill att vi går framåt i tro. Därför att här nere så finns hans eviga armar under oss. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig Jesus för att du har gett oss en underbar kallelse att följa dig. Och du gav det till Mose, du gav det till många andra i Bibelns historia. Du har gett det till alla. Men ibland så kan vi titta och jämföra oss med varandra eller jämföra oss med vissa människor där ute som tycks vara mer använda. Men vi vet aldrig vilket kapitel vi befinner oss i vårt liv just nu. Men du vet det Jesus. Du vet när vi är redo för nästa kapitel och du för oss framåt, steg för steg, från tro till tro, från härlighet till härlighet, står det. Och Jesus, vi verkligen tackar dig för det. Och vi vill ta en stund just nu här, vi som är här, men också de som lyssnar på internet, och bara stilla betrakta i vårt hjärta din storhet, vad du har för oss och hur du vill visa mer av dig själv för oss när vi är troende. Och kanske det är någon här som ännu inte känner Jesus Kristus personligen i sitt hjärta. Som inte har lämnat sig till honom och blivit ett Guds barn, blivit frälst. Bibeln säger att det är så enkelt. Därför att trons ord finns i våra hjärtan i Romarbrevet 10:8. Och om vi tror dessa ord i våra hjärtan, då blir vi frälsta. Och om någon här har hört detta budskap och heliga ande har talat till dig eller er, tveka inte, vänta inte och säg att jag tar de bitarna när jag blir äldre, eller jag tar de bitarna när jag behöver det. Nu är tiden, nu är frälsningens tid. Bjud Jesus in i ditt hjärta. Säg: Jesus, här är jag, en syndare som behöver din nåd för att bli frälst. Och om du bara bjuder honom in och tar emot denna sanning, så lovar han var och en som trodde evigt liv. Och detta eviga liv är en gåva, ingenting som vi kan förtjäna. Så om du trodde detta, så gå vidare med Gud. Lär känna honom. Han ger dig ett löfte att du är ett Guds barn när du tror. Så många som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Ett fantastiskt löfte i Johannes 1:12. Och om det var någon som gjorde det, så uppmuntrar vi er också att ta kontakt med oss och verkligen börja växa i nåd och kunskap om de här tingen som Bibeln beskriver. Så Jesus, vi ber just nu att du välsignar oss tills nästa gång vi ses och hörs. Skydda och bevara oss i ditt namn. Amen.